Välkomna till onsdagsmöte. Och vi ska börja med att be. Vi tackar för sången och gåvan som samlades in här och vittnesbörden och allting som vi har hört så här långt. Så låt oss bara böja våra huvuden och be att Herren välsignar den här gudstjänsten eller det här mötet eller budskapet. Herre, vi tackar dig den här kvällen. Vi tackar dig för ditt ord, Jesus, som är så rikt och har, som vi läser om i Jakobs första kapitel, förmågan och kraften att förändra och förvandla våra liv. Och Jesus, vi ber idag att våra hjärtan skulle vara öppna och mjuka med en uppluckrad jordmån. Vi ber, Jesus, att du talar till oss på djupet, Jesus, och ger oss en stark uppmuntran. Du ger oss en verklig kraft att gå framåt, Jesus, med det som vi tar emot. Och Herre, vi ber att vi skulle vara inställda på den himmelska våglängden idag, Jesus, så att vi kan höra från din ande som ordet berättar för oss och uppmanar oss att göra i Uppenbarelseboken 2 och 3, att vi ska höra vad anden säger till församlingen. Och välsigna nu detta i ditt namn, Jesus. Amen. Okej, vi ska läsa 3 olika versar. 2 från gamla, förlåt mig, 1 från gamla testamentet och 2 från nya. Det är Psaltaren 43 och vers 5 från gamla testamentet. Sen ska vi gå vidare till Hebreerbrevet 6, versarna 18 till och med 20. Och sen slutligen 1 Petrus 1:3. Så vi börjar i Psaltaren 43 och den 5:e versen, som också är den sista versen i det kapitlet. Varför är du så bedrövad, min själ, och varför så orolig i mig? Sätt ditt hopp till Gud, till jag ska åter få tacka honom, min frälsning och min Gud. Hebreerbrevet 6. Och versarna 18 till och med 20. Så skulle vi genom 2 orubbliga uttalanden, i vilka Gud omöjligen kan ljuga, få en kraftig uppmuntran, vi som sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp som vi äger. I detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare, som når innanför förlåten, dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss när han blev överste präst för evigt, en sådan som Melkisedek. Eller Melkisedek, hur man nu vill uttala det. 1 Petrus 1:3 är den sista versen. 1 Petrus 1:3. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Han har fött oss genom Jesu Kristi uppståndelse på nytt till ett levande hopp. Jag tänkte på hur vi lever i en väldigt intressant värld. Den präglas av en hopplöshet, och vi tänker på ordet hopplös, bokstavligen talat. En värld som är hopplös är en värld utan hopp, som saknar hopp. Och det är i och för sig ingenting nytt med det här. Människor har alltid levt med en hopplöshet. Men det som kännetecknar den här världen och den tidsepok som vi lever i, det är att det är en hopplöshet som alla människor delar. I bemärkelsen att det är bara vår generation som har levt under ett hot att bli fullständigt utraderad från jordens yta. Det är inte mer än ungefär 60 år som det har funnits kärnvapen. Det är bara i vår generation i princip som kommunikationerna är så snabba och så effektiva, så alla vet vad alla går igenom på alla olika platser. Det är bara i den här tiden som vi på något sätt har sett en gemensam internationell fiende i form av terrorismen. Därför att i alla tider så har människor präglats av krigshot och präglats av faror och sådana här saker. Men nu är det som att hela världen ser det här. Det är liksom en gemensam oro och en gemensam hopplöshet som också resulterar i att människor gemensamt söker lösningen. Men tyvärr är det inte den lösningen man söker alltid, att man söker Gud. Utan att man söker någonting annat. Och jag tänkte på hur världen är så på något sätt uppgiven. Allt ifrån vad som händer i Mellanöstern. Inte ens den absolut mest entusiastiska optimist vågar hoppas på en varaktig fred i Mellanöstern. Jag tänker på hur statistiken visar hur familjer bryts upp och bryts samman och så vidare. Och vi liksom bara kan läsa om det och se det och vi upplever det runt omkring oss och så vidare. Och jag tänker liksom både i det stora och det lilla så präglas världen verkligen av en hopplöshet. Och vi har nått, åtminstone i det här landet och i västvärlden, kan vi säga en politisk frihet. Det har aldrig funnits så många tillfällen att proklamera vad man tror på, vad man tycker och vad man tänker och debattera och skriva. Och det är liksom en väldig, på ett sätt, politisk frihet. Och jag tänker på hur vi har utbildning mer än någonsin. Utbildning var någonting som bara var en liten grupp människor förunnat, alldeles till bara kanske någon eller ett par generationer tillbaks. Idag studerar människor till höger och vänster, överallt liksom och så vidare. Långt upp i åldrarna. Och jag tänker också på hur levnadsstandarden har blivit högre. Oj, ekonomin växer bara med 1% i år. Stackars oss, hur ska det gå med oss? Den måste växa med 3-4% varje år. Annars går det ju jätteilla. Och man liksom tänker inte bara, men alla de här grejerna är någonting oerhörd frihet. Människor tycker och tänker och gör vad de vill liksom. Och vi har mat på bordet och vi har så mycket att liksom ägna oss åt rent materiellt. Och vi är mer utbildade än någonsin liksom. Det finns inte någon som inte har liksom en massa diplom och kurser och allting vad man har gått och gjort. Men ändå så saknar mänskligheten någonting. Det här har inte varit svaret. Och är det inte därför egentligen som världen också präglas av en sån oerhörd ytlighet? Att vi ser bara på något sätt en värld där människor vill ha upplevelser. Man vill ha snabba klipp. Det är en slags enorm själviskhet. Allting bygger runt hur individen ska förverkliga sig själv. Och det är därför att egentligen så är det en värld som är hopplös. Egentligen så är det för att ingen vet om vi egentligen får möta morgondagen. Därför att vi lever på något sätt med ett stort mörkt moln över oss. Att hur ska det gå med den här världen? Och människor söker rikedom och ära och makt och glädje och allting vad det kan vara. Men liksom, det tycks bara vara som att allting blir bara tommare och tommare och tommare. Och man söker svaren i rymden och man söker svaren i vetenskapen. Och medicinska framstegen har varit enorma på senare år. Och allting, men det är ändå på något sätt så har människor inte hittat svaren på de enklaste frågorna. Nämligen, varifrån kommer vi? Varför är vi här? Och vart är vi på väg? Och människor söker svaren på så många olika håll. Men ett faktum kvarstår. Och det är att ända sedan mänskligheten gav upp Guds vilja för sin egen vilja, så har hopplösheten dominerat den mänskliga rasen. Och Det är intressant att se hur vi ofta säger så här liksom att ingenting fungerar. Ingenting fungerar längre liksom i samhället och så vidare. Och vi ser bara att det finns liksom en dekadens, en nedgång i allting som står i proportion till hur mycket Guds ord har tagits bort ifrån samhället och skolorna och allt vad det kan vara. Och vi nämnde här häromdagen att för 50 år sedan, 1951, så gick 51%, alltså över hälften av barnen i Sverige, i söndagsskola. Det betyder att väldigt många av de här barnen hade inte troende föräldrar. Men de ville att barnen skulle vara i söndagsskolan. Och idag, drygt 50 år senare, går 2% i söndagsskolan. Och man kan bara tänka sig, liksom, har inte detta någonting med samhällsutvecklingen att göra? Självklart har det. Men det är så oerhört svårt att tro det och att se det och att erkänna det. Och när vi liksom lever i det här, då försvinner också motivationen att göra rätt. För vad är egentligen rätt? Säger någon. Om jag inte kommer ur Guds hand, om det inte finns en bibel, en norm, en någonting som säger att det här och det här är rätt. Ja, vad motiverar mig då att göra rätt när det egentligen inte finns någonting som är rätt? Och vad är det som motiverar mig att gå framåt? Därför att vad är det egentligen som... Vad betyder det att gå framåt? Mot vad? Och vi ser liksom hur alla de här grejerna präglar vårt tänkande. Präglar människors tänkande. Och världen är verkligen full av tomma människor, uttråkade människor som söker någonting att fylla sin tomma själ med. Och jag träffade i helgen en person och jag frågade dem om deras gudstro och så vidare. Och de sa att jag tillhör den här och den här religionen. En österländsk religion. Och men jag sa så här, hur tar din religion itu med synden? Ja, inga problem alls, därför att vi föds på nytt. Okej? Okay? Så jag sa, det är reinkarnation eller själavandring, exakt. Vi får en ny chans. Men jag sa, det är inte vad Bibeln säger. Står i Hebreerbrevet 9:27 så står det att en människa är ålagt att en gång dö och sedan dömas. Det är nu som vi har en möjlighet att göra någonting åt det. Och vi kan inte göra någonting åt det själva. Utan vi kan bara låta honom, Jesus Kristus, göra någonting åt det. Genom att han får ta bort vår synd och skuld när vi tror på honom och tar emot av nåd. Men alla människor söker, eller hur? På något sätt. En del försöker att vara så upptagna med sitt liv att man försöker att glömma att jag egentligen är en sökare. Jag är så upptagen med livets detaljer så jag hinner inte ens tänka. Jag vågar inte ens slå av tvn eller stänga av stereon eller vad det nu kan vara. Därför att tänk om det blir tyst. Och jag liksom blir på något sätt fången med detta att jag måste ju faktiskt börja tänka på vart är jag på väg, vad gör jag här, varifrån kommer jag och så vidare. Så människor jäktar vidare i sitt liv. Och i Jeremia 29:13 så finns det ett underbart löfte för oss. Det står att ni ska finna mig då ni söker mig av hela ert hjärta. Ni ska finna mig då ni söker mig av hela ert hjärta. Och jag tänker på den här versen. Det står att den som söker Gud av hela sitt hjärta, han kommer att finna honom. Och det står i en väldigt stark kontrast till vad många människor påstår. Nämligen att stackars den och den som har blivit förledd. Men ytterst så är förledelse ett val. Och i Jeremia så står det på ett ställe så här att Gud, han varnar dem falska profeter och herdar som fanns i landet. Men samtidigt säger han att de som låter sig ledas vilse. Det står inte att de som blev ledda vilse. Det står att de som lät sig ledas vilse. Jag tänker på det att vi bär ett stort ansvar som människor att inte låta oss ledas vilse. Och människor säger, ja men om var och en blir salig på sin tro. Men det är inte vad Bibeln säger. Det är människan ålagt av en gång dö och sedan dömas. Det är den här tiden som Gud har gett för att jag ska söka honom. Men han har ett underbart löfte till alla de som gör det. Nämligen att han ska låta sig finnas. Och jag tänker på vilket privilegium att få finna Gud. Inte bara som vår frälsare, men också som vår fader, som den som ger oss vårt dagliga bröd. Den som förser oss i varje stund. Och världen är så mycket utan ett hopp. Kanske man har ett hopp, men ett falskt hopp. Och psalmisten här, han säger, varför är du så bedrövad min själ? Ungefär som att, har du inget hopp? Varför sållar du dig till världen? Varför är du bedrövad när du vet att allt som finns tillhör mig, alltså tillhör Gud. Och allt som finns är ditt. Vi är medarvingar till Jesus Kristus i Romarbrevet 8 och verserna 17 och 18. Och Bibeln talar om ett hopp här i Hebreerbrevet 6 och 18 läste vi om ett hopp. Och ordet för hopp här är elpis. Och det betyder att förvänta sig något med glädje, att ha en tillförsikt. Och tänk på det, att vi förväntar oss något med glädje. Vi förväntar oss verkligen att Gud leder oss. Därför att i samma vers så står det att vi har ett ankare. Och vad är ett ankare för någonting? Ett ankare talar om trygghet. När båten är ute i en storm släpper man ner ankaret och båten går ingenstans. Den är där. Och man går in i hamnen, man släpper ankaret och där ligger man. Och det står att Jesus är vårt ankare och det står att ankaret har så att säga släppts innanför förlåten. Och det betyder att det är i Guds närvaro därför att det var innanför förlåten som Jesus Kristus gick. Med sitt blod. När han hade dött på korset. Han gick in i det allra heligaste. Med sitt eget blod. Som det eviga offret. Och han gjorde det en gång för alla. Han offrade sin kropp en gång för alla. För att alla de som tror på honom. En gång för alla. Ska bli helgade. Det vill säga avskilda. Och tillhöra Gud. Och han gjorde det en gång för alla. Och där blev han kvar. Därför att han är vår överste präst. I Hebreerbrevet 7:25. Och där står det att han är för evigt för att mana gott för varje troende. Så att ankaret Jesus Kristus är i Guds närvaro. Han är på faderns högra sida sittande och vi är i honom. Och det här är vår trygghet. Och bilden här i Hebreerbrevet 6, 18, 19 och 20. Det är att det är som en båt. Ni vet hur kyrkan liknas vid ett skepp. Ibland på bilder och så här liksom att vi är som en skuta som åker fram över världens oceaner. Och det intressanta är att bilden här är att Jesus gick in på en plats där ingen annan hade varit. Ingen hade varit innanför förlåten. Ni vet hur överste prästen kunde gå in en gång om året men då bara med blod. Och bara som en bild av att någon skulle komma och kunna gå in där en gång för alla Jesus Kristus. Men ingen hade varit innanför förlåten. Ingen hade varit i Guds närvaro tidigare. Ingen människa på grund av synden. Och därför så var Jesus trons upphovsman. Och han är också trons avslutare. Står det i Hebreerbrevet 12 och verserna 1, 2 och 3. Och tänk på det liksom, hur han gick in på den här platsen. Och bilden här är att det stora skeppet som kom till en hamn, men kunde inte gå in i hamnen för man visste inte vad som fanns. Man visste inte hur djupt vattnet var. Man visste inte om det fanns några farliga grund eller skär eller vad det nu kan ha varit där inne. Så vad man gjorde, det var att man satte ner en liten båt från den stora båten och man la ankaret i den lilla båten. Och den lilla båten gick in i den trygga hamnen och kollade läget så att säga. Och släppte sedan ner ankaret och därifrån så drog man in den stora båten. Så Jesus gick in och har gått före oss på alla de platser dit vi inte har kunnat gå, dit vi inte har vågat gå, dit vi inte har förmått att gå. Han har gått in dit och han som är ankaret själv, han är den lilla båten men han är också ankaret själv. Där har han fäst oss. Han har fäst oss i det allra heligaste. Och vad gör han sen? Jo, han drar oss in. Och så att vi kan vara med honom. Så det står i Johannes 14, 1, 2 och 3. Det står att jag har gått för att förbereda en plats. Jag har gått in i det allra heligaste. Och så står det för att jag ska komma tillbaks och hämta er där jag är. Och det är precis det som han gör. Han ska hämta oss en dag, församlingens uppryckande. Men han har redan hämtat oss i vår ställning. I bemärkelsen att vi redan är i honom. I Efesierbrevet 2:6. Där är vi. Och det är fantastiskt att tänka på det. Att det finns ingenting i oss som förtjänar Gud. Ibland så tror människor att det finns ett hopp i vad människan förmår. Och man vill lära känna sig själv och man vill lära känna människor. Och så, ja, man vill se till hjärtat. Men vad säger Bibeln om vårt hjärta? I Jesaja 1:5 står det att vi är sjuka från hjässan till fotsulorna. Jesaja 1:5. Och Jeremia 17:9 står det att vårt hjärta är det bedrar oss. Det går inte att lita på överhuvudtaget. Det är vad Bibeln säger om vårt hjärta. Men genom att lära känna Jesus Kristus så lär vi känna vårt hjärta. Och han visar oss att vårt hjärta är fullt av synd. Det är intressant liksom hur synden har bytt namn. Nu kallar man inte synd synd längre. Man säger att jag gjorde fel, missbedömning, misstag, vad det nu kan vara. Men synd är synd. Men man kallar inte synden synd längre. Utan man har lite sådana här förskönande omskrivningar. Men synden är synden. Och den skilde människan från Gud. Från den dagen Adam och Eva vandrade bort från Herren. Och den skiljer fortfarande människan från Gud. Och utanför detta hopp, Jesus Kristus, så finns det inget hopp annat än ett falskt hopp. Och alla de som förlitar sig på detta falska hopp som denna värld erbjuder, ja, den eller de är bedrövade i sin själ. Men det är det som psalmisten säger här. Och varför är vi så oroliga? Sätt ditt hopp till Gud. Det är Gud som är vårt hopp. Och jag hörde en gång Billy Graham säga. Han sa så att människans förflutna är fullt med synd. Nuet överflödar av sorg. Och framtiden präglas av dödens oundviklighet. Ganska ljus bild. Man kan tycka att människan är så, eller den kristna livssynen är så pessimistisk liksom. Det är bara synd och elände liksom. Jag själv tror ju på människan och naturen och det goda och allting. Och det låter så fint. Vet ni, det är ett falskt hopp. Det är inget ankare innanför förlåten. Men det är vad Jesus Kristus är. Han är, på grund av vad han har gjort här, vi läste om det i första Petrus 1:3, så läste vi om att på grund av vad han har gjort så har vi han har fött oss på nytt till ett levande hopp. Levande hopp. Och det är ett hopp, inte så som vi tänker oss. Därför att vi tänker oss att ett hopp, det är liksom, kanske det blir så. Kanske inte det blir så. Därför att då är det ett mänskligt hopp. Därför att vad är det som är garant för det? Vi säger okej, jag satte in mina pengar i den här banken. Men vad händer om banken går i konkurs? Det är inget garanterat hopp. Det är en trygg bank, de har funnits i 100 år. Men den kan gå i konkurs. Eller jag gör någonting så här och jag tänker att det här är tryggt. Men det finns ändå en osäkerhetsfaktor. Men vad han säger här är att det här hoppet, det sviker oss aldrig. Därför att det är någonting som Gud har i sig själv. Det står att genom två saker, i Hebreerbrevet 6:18 nu. Genom två saker som Gud omöjligen kan ljuga. Gud kan inte ljuga och Gud kan inte förändras. Har han lovat oss evigt liv, som han också gör i Titus 1:2, då vet vi också att vi har det. Vi vet att han har gått innanför förlåten. Vi vet att han har släppt ankaret där mitt inne i Guds närvaro. Och vi vet att han har dragit oss in till sig själv. Och att vi är där inne och vi är trygga och det är vårt hopp. Och människan har förändrat allt i denna värld. Allt har människan förändrat utom sitt eget hjärta. Det är intressant. Vi har alltså inte, liksom, det är bara drygt 100 år sedan den första bilen rullade. Det är bara ungefär 100 år sedan det första flygplanet var i luften. Och vi skulle skratta åt när vi ser de här bilderna på det. Men bara 70 år senare så var man på månen. Och vad kan man inte förmå idag? Liksom det är en otrolig utveckling som har varit under de sista 100 åren. Och människan har förändrat allt och gjort sådana framsteg. Teknologiskt, medicinskt och kunskapsmässigt. Men ändå så förblir människans hjärta utan hopp. Om man inte vänder sig till Jesus Kristus. Och tänk på hur vi som troende har detta hopp. Men ändå lever vi ibland som om vi inte har det. Och vi är precis som psalmisten här. Liksom, varför är vi bedrövade i våra själar? Varför är vi så oroliga? Sätt ditt hopp till Gud. Ty jag ska åter få tacka honom. Min frälsning och min Gud. Och det är bara underbart att tänka på att vi har ett fantastiskt hopp i Jesus Kristus. Och vi har en underbar frälsare. Och vi får vända oss till honom. Och vi får vila i honom. Och vi får verkligen ta till oss de här sanningarna. Och tänka på det som vi talade om i söndags. Hur vi har frid med Gud. Juridiskt, därför att han har förklarat oss rättfärdiga i den himmelska domstolen. Vi har frid i Gud, därför att vi är i honom och vi vill ha hans vilja för vårt liv. Och vi prövar, vi låter friden regera i våra hjärtan. Och vi har också en framtida frid med Gud, då vi vet att allting en dag, vi får våra förhärligade kroppar, vi har inte vår gamla syndanatur. Han ger oss en ny tillvaro att vara i. Och där absolut frid råder. Och där han styr. Och låt oss bara be. Herre, vi tackar dig för de här tankarna. Om hur vi har ett så fast hopp i dig, Jesus. Och det är bara ett underbart hopp, Jesus. Och vi lever i en värld som hela tiden letar efter svar. Men det finns inga svar. Eller de svar som finns är inte de rätta svaren. Herre, hjälp människor att hitta rätt. Vi har ett facit i form av ditt ord, Jesus. Där vet vi hur saker och ting kom till. Där vet vi varför vi är här. Och där vet vi också vart vi är på väg, Jesus. Och Vi ber att vi skulle kunna förmedla dessa tankar till denna fallna värld, Jesus. Och vi ber idag, Jesus, att människor överallt i den här staden, i det här landet, runt om i världen, och använd oss, Jesus, som församling att verkligen nå ut med det här budskapet att det finns ett hopp, det finns ett fast ankare i form av Jesus Kristus. Och kanske det är någon som lyssnar på det här budskapet någonstans idag och du har aldrig tagit steget och blivit en kristen. Och du säger, vad betyder det? Betyder det att jag ska börja gå i kyrkan? Betyder det att jag ska börja bli extra snäll? Betyder det att jag ska göra goda gärningar? Inget av detta gör oss till kristna. Utan det som gör oss till frälsta människor, det är att vi accepterar det offer som Jesus Kristus blev på Golgata kors. Om du aldrig har bjudit Jesus in i ditt hjärta, så gör det nu. Medan du lyssnar på detta, ta till dig de här orden. Säg i ditt hjärta, Herre, jag vet att jag är en syndare. Jag kan inte rädda mig själv. Jag kan bara vända mig till dig, och det gör jag just nu, Jesus. Jag bjuder dig in i mitt hjärta att bli min frälsare. Kom in, förlåt mig min synd. Rena mig från all orättfärdighet. Tack att ditt blod rena mig. Och tack att jag får bli ditt barn av nåd genom tro. Om du bad den bönen, eller om du tänkte på detta i ditt hjärta och trodde detta, då säger ordet att du är ett Guds barn. Läs det i Johannes 1:12. Gå och se vad Johannes 3:16 säger. Titta på de här verserna i Efesierbrevet 2:8-9. Och ta till dem. De är för dig. Och ta kontakt med oss. Hör av dig. Ta kontakt med någon bibeltroende församling på din ort. Och börja att växa i detta underbara budskap som du nu har fått ta emot. Vi ber detta i ditt namn, Jesus. Amen.